Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om att digitala fingeravtryck lämnar fotspår i sanden.
Du får det alltid att låta så mystiskt och underfundigt där när du tar introt.
Ja, och det är lite mystiskt och lite underfundigt, för det här handlar om saker som sker i det dolda. Sånt som vi inte vet om att sker och som faktiskt är lite värre än vad jag tror att de flesta av er hade förväntat er. Så inga roliga saker som kommer i veckans poddavsnitt. Jag vet faktiskt inte, jag är lite ledsen att behöva ta det här så här på fredagsmorgonen och förstöra den, men det är ni själva som har valt att slå på podden, så kom igen. Och det här är alltså Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Gärna sådana mystiska saker som sker i det dolda. Jag fick lite vibbar från Las Vegas som jag precis kom hem ifrån.
Ja, välkommen tillbaka.
Ja, men lite mer seriös magi här då, kan man säga. Vi spelar in avsnittet den 15 januari och det släpps den 17 januari, så det är 2 dagars mellanrum där. Dock så hinner vi ändå meddela ett annat datum. Mm. Som är tisdagen den 21 januari. Vad ska vi tänka på då?
Då ska vi tänka på att Stöldskyddsföreningen släpper sin rapport Den kriminella spelplanen. Och det görs med en livesändning klockan 14 den 21 januari. Då kommer det att dyka upp en massa gäster som pratar om resultatet som visas i den här rapporten. Och jag tror att det kan bli en riktigt intressant sändning. Så om du vill titta på den, passa på att anmäla dig via länken som finns i våra show notes. Det kostar självfallet ingenting.
Nej. Och just det, show notes var det, ja. Precis. Ja. Ja. Vi tappade mig där. Sandlådor känns som att vi behöver prata om mer.
Ja, det ska vi också göra. För vi har fått en liten uppföljning med anledning av poddavsnitt 216, Lugna länkar. Det är alltså lång tid tillbaka. Det är september 2023 som vi spelade in det poddavsnittet. Vilket blev ett av våra mest kontroversiella avsnitt hittills. För att då pratade vi om att det här med att klicka på länkar inte är så farligt som det var förr i tiden. Alltså, du blir inte infekterad som vanlig användare av att bara klicka på en länk. Du måste göra någonting mer, ladda ner någonting, godkänna någonting. Någonting utöver att klicka på länken, under förutsättning att du håller din webbläsare uppdaterad och att du inte är en person som är utsatt för riktade attacker. Men om vi bortser från det, så är det inte risk att du blir infekterad bara av att du klickar på själva länken. Sen så finns det goda skäl att inte göra det i alla fall om du får ett mejl med en okänd länk, för det kan ju vara någon typ av social manipulationsattack som försöker lura dig och så vidare. Men allt det går vi igenom i det avsnittet. Anledningen till att vi lyfter det nu, det är att den frågan har dykt upp i säkerhetsbubblan igen, och det är många bra kommentarer där som jag tror att ni kan vara intresserade av att läsa. Och vi fick feedback från Sebastian i Säkerhetsbubblan. För när vi spelade in det avsnittet, då generaliserade jag väldigt mycket kring vad det var som gjorde att dagens webbläsare är så mycket säkrare. Och då nämnde jag bland annat att det, utöver att vi har blivit av med till exempel Adobe Flash Player, att det är tack vare sandlådan som vi har i våra webbläsare. Och jag generaliserade väldigt enkelt vad det var den åstadkom, men beskrev inte 100% korrekt hur den åstadkom det. Så Sebastian har bidragit med en bra förklaring till exakt vad det är den här sandlådan gör. Och om ni vill veta mer om det, så finns det en länk till det i veckans show notes. Och som vanligt, stort tack till Sebastian och resten av Säkerhetsbubblan också, för att ni kommer med bra feedback och återkopplingar kring det vi pratar om här i Bli säker-podden.
Härligt. Vet du vad som inte är så härligt? Vet du vad som är det absolut bästa programmet jag har på min Windows-dator?
Jag tror att du kommer säga Outlook, men det är bara för att jag vet att det är Outlook vi ska diskutera.
Fruktansvärt, fruktansvärt program. Det här nya som ersatte Windows Mail.
Ja. Du tycker inte om det alltså?
Alltså det finns inget bra med det.
Tycker du inte att det är lite fräschare åtminstone?
Jo, det ser lite snyggare ut, men det är långsammare, funkar inte offline. Och det har reklam hela tiden som jag klickar på, för jag tror att en ny e-post... Nej, jag kollar inte ens e-mailen på min Windows-dator längre.
Nej, och vi gjorde faktiskt ett avsnitt om just nya Outlook. För nya Outlook ska ju inte bara ersätta Windows-mail, utan också klassiska Outlook som är en del av Office-paketet. Det pratade vi om i avsnitt 245, dåliga utsikter för Microsoft Outlook från april 2024. Och vi har nu skäl att återkoppla lite till det vi sa i det avsnittet. För nu har Microsoft börjat trycka på gaspedalen och den 11 februari så kommer de att börja fjärrinstallera nya Outlook på alla Windows 10-datorer. Så alla Windows 10-användare får nya Outlook vare sig de vill eller inte. Microsoft publicerade en notis i administrationscentret för Microsoft 365 där de skrev så här, fritt översatt från engelska till svenska. Nya Outlook finns som en installerad app på enheten. Till exempel kan den hittas i avsnittet appar på startmenyn. Den ersätter inte befintliga, klassiska Outlook eller ändrar några konfigurationer eller användarinställningar. Både klassiska Outlook och nya Outlook kan köras sida vid sida. Slutcitat. Men det innebär ändå att den kommer dyka in automatiskt vare sig du vill det eller inte. Du kan avinstallera den om du skulle vilja det. Och eftersom Microsoft nu trycker på gaspedalen, då tänkte jag, amen, nu måste ju då nya Outlook vara färdigt och användbart. Men du har redan konstaterat det här med offline-stöd. De har ju förbättrat det sen vi senast pratade om det. Nu finns det begränsat offline-stöd, men det förutsätter att du öppnar Outlook innan du blir offline. Annars kan du inte komma åt dina mejl. På flyget till exempel. Om du inte reser på ett flyg med wifi såklart. Sen så såg jag också att en annan sak som jag klankade ner på att saknades, nämligen stöd för att skicka krypterade mejl, det hade de inte lagt till, men det ska komma nu januari 2025. Sen finns det fortfarande många andra små detaljer som saknas och vi lägger en länk i show notes till Microsofts lista över vilka funktioner som de har lagt till i nya Outlook respektive fortfarande saknas. Men ingenting förändrar faktumet att om du använder nya Outlook med till exempel ett Outlook.com-konto, alltså ett Hotmail-konto. Det är ju, Outlook.com och Hotmail är ju samma sak, bara två olika namn. Då får du upp massa annonser, vilket du inte fick med klassiska Outlook eller får med klassiska Outlook. Vilket kan vara lite irriterande. Kör du ett Microsoft 365-konto, ett betalat Microsoft 365-konto, då slipper du annonserna. Men annars får du in dem där. Och sen så har vi det jättestora problemet som gör att det finns många som inte ens kommer kunna använda nya Outlook. Nämligen att det fortfarande inte går att lägga till lokala konton. Och det finns fortfarande inga tecken på att Microsoft ens kommer lägga till det. Vilket innebär att om du vill kunna lägga till exempelvis ett vanligt IMAP-konto eller ett POP-konto eller ett e-postkonto från någon annan e-postleverantör som använder de här traditionella protokollen, då kan du visserligen göra det, men inte utan att ge Microsofts servrar dina inloggningsuppgifter och göra så att alla mejl som kommer in och skickas ut passerar Microsofts servrar. Det här är självfallet inget problem ifall du använder Microsofts e-posttjänst. Då går redan allting genom Microsoft. Men om du använder en annan e-posttjänst för att du av något skäl inte kan använda Microsofts e-posttjänst, då kommer du inte heller kunna använda nya Outlook. För nya Outlook förutsätter att allt går via Microsofts servrar.
Alltså det är så dumt. Jag är helt säker på att om de där i Redmond utanför Seattle hade ett litet sånt här hackathon, tog eftermiddagen ledigt och sa att alla som vill skapa den e-postklient som ni verkligen skulle vilja ha, så är jag säker på att de hade gjort en bättre klient och mer klar klient än vad den hade varit. Detta måste vara ett sånt resultat av så många intressekonflikter i det bolaget så att jag går helt bananas på det. Men det är en annan podd att prata om det kanske. Men har vi några alternativ?
Ja, det är ju alltså, det finns ju andra e-postklienter, men det är ju inte som det var förr i tiden. Men Thunderbird lever ju igen. Tyvärr så Thunderbird fick en ny design. Det ser fortfarande ut som hej, kom och hjälp mig. Men ifall fler börjar använda Thunderbird så kanske det leder till att Thunderbird börjar se anständigt ut. Det här är väl resultatet av att Microsoft vill flytta allting till molnet. För det är ju det som är den stora skillnaden. Att nya Outlook är en webbapp som de bara har paketerat för skrivbordet. Och de vill att allting ska ligga i molnet istället för att du ska ha lokala appar.
Och att du ska använda Microsoft 365.
Ja, såklart.
Eller Outlook eller vad de kallar det.
Precis. Antingen betala för Microsoft 365 eller så vill Microsoft ha möjlighet att visa annonser för de som inte betalar. Utan bara lägger till sina egna e-postkonton. Vet du om det dyker upp reklam om du lägger till ett tredjeparts e-postkonto?
Ja, det gör det. Jag har inget Microsoft-konto utan Google Apps faktiskt. Och jag får reklam.
Du får reklam när du har lagt till ditt Gmail-konto i nya Outlook.
Ja, ja. En bit Google Apps ska sägas, men det är nog ingen skillnad, va?
Borde inte vara det.
Nej.
Varför i hela friden använder du nya Outlook då?
Ja, men du, vad ska jag annars använda på Windows-datorn?
Ja,
gamla mail, men det försvinner ju.
Ja.
Jag tror Mac OS Mail är anledningen, den största anledningen till varför jag använder Mac, tror jag.
Ja. Och sen ska vi väl också säga att i takt med att kanske, eller så här, nu för tiden är ju webbmail väldigt bra. Jag har ju mina Proton-mail-konton både i Proton-appen, alltså Protons webbgränssnitt, och i mail-appen på min Mac. Men jag använder ju webbgränssnittet faktiskt. För Protons, men i och för sig det är för att inte alla funktioner flyttar över.
Ja.
Och för att Apples typsnittshantering fortfarande är förbannat dålig i e-postappen.
Ja, ibland får man lite konstiga tecken på alla OAU bland annat. Vilket ju är inte typsnittshantering utan tecken. Tolkning då.
Ja.
Konstigt att sen jag trycker på svara, men då är det rätt. Det är lite konstigt. Men det där är någonting som vi kan fortsätta orera om, för det lär aldrig lösas.
Nej.
För nu ska vi in på veckans huvudämne.
Precis. Och veckans huvudämne, det är egentligen två stycken nyheter som har hänt på senare tid och som vi troligtvis kommer vara tvungna att fortsätta med lite nästa vecka också. Men vi ska börja med att ge lite bakgrundsförklaring och förklara vad fingeravtryck är. Och fingeravtryck i de här sammanhangen, det är identifikatorer för en webbläsare. Det finns ju många sätt som du kan bli spårad på nätet. Det kan vara spårningskakor. Det kan vara din IP-adress. Men det kan också vara någonting annat som hänger ihop med just din webbläsare. För det finns många egenskaper som en webbläsare avslöjar för webbplatsen som webbläsaren besöker. Och du som lyssnar på den här podden kan själv se vilka saker som din webbläsare avslöjar genom att gå till Cover Your Tracks från EFF. Vi lägger en länk till det i veckans show notes. Och Peter står här vid sidan av mig och har konstaterat att du har enligt det här testet ett unique fingerprint.
Ett unik fingeravtryck. Ja.
Exakt. Det innebär alltså att bara baserat på information som din webbläsare läcker om sig själv kan till exempel ett annonsnätverk spåra din webbläsare mellan webbplatser. Och det är för att när din webbläsare ansluter till en webbplats, då berättar den till exempel vilken så kallad user agent den har. Och då berättar den din webbläsare att den är i det här fallet Mozilla/5.0, Macintosh, Intel, macOS 10.15.7/Apple WebKit och så vidare, bla bla bla. Det är inte exakt rätt.
Nej, jag har ingen Intel-dator, det vill jag ha för till protokollet. Ja.
Men det är ändå någonting, det är det sättet som din webbläsare identifierar sig. Och den generaliserar det ganska mycket. Den uppdaterar inte det för varenda ny webbläsare som släpps. Och det är för att det hade varit en allt för tydlig indikator på vilken din webbläsare är. Så nu säger den bara att det är ungefär, eller det är den här webbläsaren, men det är ganska gammal information, men det är tillräckligt mycket information för att en webbserver ska kunna vid behov anpassa vad den skickar tillbaka till dig för att det ska vara kompatibelt med din webbläsare. Så du ser där att det är någonting som... det kan vi ta också. Sen står det att one in X browsers have this value. Alltså så här många, eller var bla bla webbläsare har det här värdet. Och i det här fallet så är det var 37:e webbläsare som har det värdet.
Så det är rätt många av oss som har det värdet.
Exakt.
Ja.
Men någonting som är desto mer avslöjande, det är tidszonen. För där ser du att du avslöjar att du är i tidszonen Europe/Stockholm. Eller hur?
Ja.
Och det är det bara var 130:e webbläsare som har.
Mm.
Och sen ser du att du avslöjar din skärmstorlek. Det står att din storleken på din skärm är 1512 pixlar gånger 982 pixlar med 30 bitars färgdjup. Och det är det bara var 280 andra webbläsare som har. Och sen fortsätter det så här. Det testas vilka olika typsnitt du har. Det testas ifall cookies är aktiverat. Det testas ifall do not track är aktiverat. Vi har pratat om do not track vid några tillfällen tidigare. Och då förklarade jag att det var en instruktion som webbläsare kunde skicka till webbservrar för att säga åt webbservrarna, ge blanka FN i att spåra mig. Problemet var att till slut var det väldigt få som respekterade den där begäran.
Och det används till att skapa en unikt fingeravtryck.
Nu används det för att skapa väga in i det här. Ja. Och det är faktiskt anledningen till att Firefox kommer sluta skicka den där signalen överhuvudtaget. Och sen så är det till exempel språket du har inställt. Det är om du har en touchskärm. Så allt det här, det är sånt som kan väga samman. Och i slutänden mynna ut i ett helt unikt fingeravtryck. För det finns bara en webbläsare på hela jorden som har den här exakta konfigurationen. Och din webbläsare, Peter, den avslöjar sig själv. För det finns ingen annan webbläsare på hela jorden som har just det där fingeravtrycket.
Nej, unikt fingeravtryck.
Ja. Och det är inte positivt i det här sammanhanget.
Nej, man vill inte alltid vara unik.
Nej. Det finns en bra testsida som heter privacytests.org som testar hur bra olika webbläsare står sig ur ett privacy-perspektiv när standardinställningarna är aktiva. Och jag vill poängtera det att det är med standardinställningar det handlar om. Tor-browser och Mullvad-browser är självfallet bäst ur privacy-perspektiv, men det är inga webbläsare som jag tror någon vill ha som sin standardwebbläsare. Och sen så kommer Brave, och jag vill poängtera att den som driver den här sajten är numera Brave-anställd. Men själva projektet är öppet så vem som helst kan bidra till det. Så varför lyfter vi upp det här då just nu? Jo, för att det här är sånt som annonsörer kan använda rent tekniskt för att spåra dig mellan webbplatser. Och vi har ju pratat många gånger om det här med att mobiltelefonen, den tjuvlyssnar inte på allting du säger för att visa annonser, och den myten stjäl fokus från det verkliga problemet. Här har vi en stor del av det verkliga problemet, att annonsörer faktiskt kan spåra dig så här noga mellan olika webbplatser utan att du ens är inloggad, utan bara baserat på din webbläsares fingeravtryck. Men Google, de har i alla fall varit duktiga. Google är ju världens största annonsnätverk. Och i augusti 2019, då publicerade de ett blogginlägg som hette Building a More Private Web, alltså bygga en mer privat webb. Där de skrev så här gällande just fingerprinting, alltså att använda webbläsarens fingeravtryck för att spåra webbläsaren. Citat på engelska fritt översatt till svenska. Till skillnad från cookies kan användare inte rensa sitt fingeravtryck och kan därför inte kontrollera hur deras information samlas in. Vi tror att detta undergräver användarnas val och är fel. Slutcitat. Det där sista på engelska, det låter bättre på engelska. We think this subverts user choice and is wrong. Slutcitat på engelska. Det är fel. Det här ska man inte göra. För om du spåras via kakor, då kan du välja att blockera kakor och då är det inget problem. Eller du kan rensa dina kakor och då är det inget problem längre. Men du kan inte ändra webbläsarens fingeravtryck på något enkelt sätt. Plus att du troligtvis inte ens är medveten om att det här sker. Så Google, det var väldigt snyggt av er att så här tydligt meddela oss att fingerprinting is wrong. 2 tummar upp. Som nu då blir 2 tummar ner. För från och med februari 2025 har Google ändrat sig lite på den här punkten. Och de har uppdaterat sin policy kring vad man egentligen får göra som annonsör. Och jag har jämfört den gamla versionen och den nya versionen. Och i den nya versionen så är följande sak borttaget, fritt översatt till svenska. Du får inte skicka någon information till Google som permanent identifierar en viss enhet, såsom en mobiltelefons unika enhetsidentifierare, om en sådan identifierare inte kan återställas. Slutcitat. Exakt vad det här innebär för oss i Europa, det återstår att se, för att det här är ju också en GDPR-fråga. Men det kommer vara väldigt intressant att följa. Och jag får säga att det är lite skrämmande att se Google, som är så här stora, gå tillbaka på den punkten. Har de glömt Don't Be Evil helt och hållet, eller?
Den tror de bort för många år sedan.
Okej. Okay. Det var deras slogan en gång i tiden, för er som inte minns det. Sen så gör de bra saker också. Till exempel så kommer de nu att förbjuda annonser som simulerar operativsystemsvarningar i avsikt att lura användare. Alltså så att inte bedragare får lägga upp annonser som ser ut som en varningsruta från Windows. Det liksom, har ni tillåtit det fram till nu? Men i alla fall, det är bra att de åtgärdar det. Men problemet med att de tillåter eller kommer tillåta någon typ av fingerprinting är självfallet väldigt problematiskt i min mening. Och det är inte det enda problemet. Jag skulle vilja lyfta en nyhet till på samma ämne, bara för att visa hur stort det här problemet är när det sprids. Och då ska vi ta avstamp i en artikel som 404 Media publicerade tillsammans med Wired om intrånget hos Gravy Analytics. Gravy Analytics, känner du till dem?
Nej, men det var ett roligt namn.
Ja.
Jag är med i gräddsås, jag är ju.
Jag hade inte hört talas om de här förrän jag läste den här nyheten. Men de beskriver i alla fall i artikeln att, citat fritt översatt till svenska, Gravy är ett företag som driver en stor del av den övriga industrin för platsdata. Gravy samlar in platsdata från mobiltelefoner från olika källor och säljer den till kommersiella företag eller via sitt dotterbolag Ventel till amerikanska myndigheter. Slutcitat. Och de råkade alltså ut för ett dataintrång och anmälde det till norska datatillsynet, för det är norskt företag. Den anmälan har publicerats av NRK, norska motsvarigheten till SVT. Och där står så här, fritt översatt till svenska. Den 4 januari 2025 upptäckte Gravy Analytics, ett dotterbolag till Unacast Inc., obehörig åtkomst till sin AWS-molnlagringsmiljö. Den obehöriga personen kom över vissa filer, men innehållet i filerna och huruvida de innehåller personuppgifter är fortfarande under utredning. Gravy Analytics informerar datatillsynet vid denna tidpunkt för att göra er medvetna, eftersom spekulationer om denna incident har börjat dyka upp på sociala medier och i nyhetsmedier. Slutcitat. Och vad är det som det har skrivits om i nyhetsmedier då? Jo, går vi tillbaka till den här artikeln från 404 Media och Wired, så står det att det är tiotusentals mobilers geografiska koordinater som har läckt, som samlats in via tusentals appar som spionerade på användarnas position. Och här tänker jag ju då, det är liksom såna här appar som folk luras att installera av misstag. Men listan, som för övrigt är publicerad i fullständigt skick av 404 Media, ligger en länk i show notes, där hittar vi bland annat Tinder, Grindr, Candy Crush, Temple Run, Subway Surfers, MyFitnessPro, Tumblr, Yahoo E-mail, Microsoft 365, FlightRadar 24 och sen lite hälsoappar, religiösa appar och liknande. En analytiker som 404 Media har pratat med har poängterat att en betydande del av den här datan ser ut att härledas från IP-adresser. Och det innebär att de här apparna, de har så inte läckt IP-adress, de har inte läckt GPS-positionen, utan de har bara läckt IP-adressen som användaren ansluter från. Och det innebär att den datan är i så fall bara så att det går att se vilken stad användaren befinner sig i, inte liksom exakt var i stan användaren befinner sig. Men sen meddelar också Tinder och Grindr att de inte ens jobbar med Gravy Analytics. Så det är alltså inte som vi har sett i många exempel tidigare där de här annonsnätverken har varit i maskopi med de som har utvecklat apparna och sagt åt appleverantörerna, installera det här lilla SDK:n i er app så att vi kan visa relevanta annonser. Utan Tinder och Grindr säger att de jobbar inte med Gravy Analytics. Men analytiken som 404 Media pratar med har ändå en förklaring. För det står att delar av den här datan kommer från real-time bidding, realtidsbud. Och vad i hela friden är det? Ja, jag tänkte faktiskt läsa vad EFF har skrivit om just real-time bidding, realtidsbud. Det här är ur en artikel som Lena Cohen har skrivit och den är publicerad under Creative Commons-licens. Så jag har tagit mig friheten att översätta den mest relevanta delen i sin helhet till svenska. Och ni ska nu avslutningsvis få höra vad det är och hur det kommer sig att de här apputvecklarna troligtvis inte ens har vetat om att de läckte användarnas position till Gravy Analytics. Lena skriver så här. RTB, real-time bidding, är processen som används för att välja de riktade annonser som visas för dig på nästan varenda webbplats och app du besöker. Annonser som du ser är vinnarna av millisekundsnabba auktioner som exponerar din personliga information för tusentals företag varje dag. Så här fungerar det. 1. När du besöker en webbplats eller app med annonsutrymme, frågar den ett företag som driver annonsauktioner vilka annonser som ska visas för dig. Detta innebär att informationen om dig och innehållet du tittar på skickas till företaget som driver auktionen. 2. Företaget som driver auktionen paketerar all information de kan samla in om dig i en budförfrågan och skickar den till tusentals potentiella annonsörer. 3. Budförfrågan kan innehålla personlig information såsom ditt unika annons-ID, plats, IP-adress, enhetsinformation, intressen och demografiska uppgifter. Informationen i budförfrågningarna kallas bidstream data och kan enkelt kopplas till riktiga personer. 4. Annonsörer använder den personliga informationen i varje budförfrågan tillsammans med data de har samlat in om dig över tid för att avgöra om de ska lägga ett bud på annonsutrymmena. 5. Annonsörer och deras plattformar för annonsköp kan spara den personliga informationen i budförfrågningarna oavsett om de lägger bud på annonsutrymmet eller inte. En allvarlig svaghet med realtidsbudgivning är att även om endast en annonsör vinner auktionen så får alla deltagare tillgång till informationen. Faktum är att vem som helst som utger sig för att vara en annonsköpare kan få tillgång till en ström av känslig data om de miljarder individer som använder webbplatser eller appar med riktade annonser. Detta är en stor anledning till att RTB överför personlig data till datamäklare som säljer den till i princip vem som helst som är villig att betala. Även om vissa företag som driver annonsauktioner har policyer mot att sälja Bidstream data är praktiken fortfarande utbredd. Slutcitat. Och det här är publicerat nu i januari 2025, så att det är fortfarande utbrett, det är alltså aktuell information. Vad rekommenderar vi med anledning av det här då? Att vi blir spårade på det här sättet? Ja, för det första, använd en webbläsare som blockerar spårning och fingerprinting. Till exempel om du använder Firefox. Sätt det i strikt läget så att du blockerar så mycket spårning som möjligt. Eller Brave eller Vivaldi med spårningsskydd aktiverat. Sen om du använder iPhone, säg nej ifall en app frågar ifall den får spåra dig mellan webbplatser. Finns inget skäl till att den skulle vilja göra det. Eller finns inget skäl till att den skulle göra det utöver i annonssyfte. Och sen ge inga behörigheter i onödan oavsett om det gäller iPhone eller Android. Om en app ber om en behörighet, var väldigt restriktiv med att ge den, framför allt när det kommer till din plats, men också dina kontakter, dina bilder, mikrofon och så vidare. Och sen, om du vill vara jätteduktig, använd då hellre webbappar än mobilappar. För om du använder till exempel webbversionen av Twitter, då kan du blockera väldigt många fler spårningsförsök än om du använder mobilversionen. Bara för att din webbläsare på mobilen kan blockera saker som du inte får möjlighet att blockera om du kör mobilversionen. Och om vi ska vara lite konspiratoriska så kan jag ju misstänka att ett skäl till att många apputvecklare vill erbjuda traditionella appar istället för bara webbappar är för att ett bidragande skäl ska jag säga. Det är för att då går det inte lika lätt för användare att blockera de spårningsförsök som appen gör.
Löser VPN någonting i det här sammanhanget?
VPN löser ju att den IP-adress som syns för webbservern är en IP-adress som du delar med många andra. Då går det inte att spåra. Då blir det inte ytterligare en signal som kan användas för att spåra dig. Och sen så finns det VPN-appar som har inbyggt stöd för att blockera spåning och blockera det på nätverksnivå. Det här finns i både Mullvads VPN-app och i Proton VPN. Det är så att alla anslutningsförsök som då görs till servrar som används för att leverera spårande annonser, de blockeras. Och det gäller då allting som körs på datorn eller på mobilen. Så det är ett sätt att minimera spårningen också. Ja, det är det. Och det här går att göra på andra sätt också, vilket vi kanske har skäl att återkomma till nästa vecka. För jag kan säga att medan vi stod och förberedde just det här avsnittet så fick vi in en ny nyhet från Dagens Nyheter om en liknande incident som har skett. Så den här storyn är inte slut. Däremot är veckans podd slut och jag tackar som vanligt för att ni har lyssnat och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen när vi tyvärr måste fortsätta prata om spåning för att göra er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.